This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciell och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vikt och sömn upptar mycket hjärnverksamhet hos många av oss kvinnor. Och det här med att det är svårare att hålla vikten, det är inte bara inbildning. En stor bov i det som kallas insulinresistens. Och det innebär i korthet att insulinet blir sämre på att reglera ner sockret i blodet, vilket gör att fettcellerna får en chans att suga upp mer energi och socker och omvandla det till fett. Och det här är ett resultat av minskad östrogennivå som tillsammans med minskad ämnesomsättning självklart ger effekt på vikten. Hör mer om det här i avsnitt 134 med Monica Björn och avsnitten Mia Lundin varit med i, framförallt kanske det senaste frågeavsnittet 133. En sak som jag själv är supernyfiken på, det är sambandet mellan viktökning och sömnbrist. För det har vi kunnat läsa i tidningarna lite till och från den senaste tiden. Och då menar ju inte jag självframkallad sömnbrist som att ta det där extra avsnittet på Favoserien framför Netflix. Men nej, utan nu ska vi gräva lite djupare på forskningen som ligger bakom det här sambandet med sömnforskaren Christian Benedikt. Så välkommen att lyssna. Christian Benedikt, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Hej!
Hej! Här sitter vi på länk. Du sitter i ditt arbetsrum på Uppsala universitet där du är sömnforskare. Och jag sitter här och har bäddat, höll jag på att säga, i mitt arbetsrum för att få så bra ljud som möjligt. Christian, du är ju sömnforskare och jag tycker en annan sak är också intressant med dig. För du har ju även studerat det här med ämnesomsättning, nutrition. Och nu har du jobbat mycket med forskning, det är inte bara du utan det är även internationella studier. Men just det här med forskningen som visar att sömnbrist, dålig sömn ökar risken för fetma. Kan du berätta hur det här hänger ihop?
Det första steg som du gör är att du kollar, finns det faktiskt en koppling? Och det kan man utreda när man kollar då på populationsstudier. Då kollar man, finns det någon koppling mellan de som sover inte tillräckligt, det vill säga mindre än 7 timmar, eller de som klagar, jag kan inte sova så bra, jag har en dålig sömnkvalitet, och fetma, eller din risk att du går upp i vikten på lång sikt. Och studier har visat, framförallt bland vuxna, att du löper en 50% högre risk att gå upp i vikten och utveckla också en adipositas, en fetma, när du inte sover regelbundet tillräckligt. Eller när du sover också inte tillräckligt bra. Och det var så att säga den här underlag som jag som jag, men också andra forskargrupper, har använt för att ja, fråga sig själv. Är det egentligen en kausalsamband? Betyder det om någon person som har en normalvikt sover inte, om den personen inte sover tillräckligt, den personen faktiskt visar förändringar i kroppen och beteende som kan då leda på lång sikt att, man, att den personen skulle gå upp i vikten. Och det har vi gjort, men även också andra forskargrupper, flera experiment för att kartlägga detta. Det är ju så. Å en sida har du en högt kroppsvikt, en övervikt eller en fetma. Och det är ju också så att när man har en högt kroppsvikt eller fetma löper man också en ökad risk för till exempel andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné. Och där kan man också ha ganska långa och ganska många under nattsömnen. Och det är ju väldigt påfrestande för kroppen. Man får en väldigt ytlig sömn, en väldigt fragmenterad sömn. Och det kan ju också förklara varför man ser den här kopplingen i den här populationsstudien. Att folk ser, som överhuvudtaget har en högre kroppsvikt. Ja, jag sover inte så bra. Så det skulle ju vara den här fett, din fetma eller din övervikt. Så ser den här bakomliggande orsak för den här kopplingen som du ser. Men man kan ju också tvärtom kolla, eller i alla fall ställa upp den här hypotesen. Det kan ju också vara så att de som faktiskt inte väger för mycket visar en förändring i sin ätbeteende, också i sin metabolism, när de inte sover tillräckligt. Och på grund av detta kanske löper då en ökad risk på lång sikt att gå upp i vikten. Och vi har då gjort, som sagt, många experiment, men inte bara vi, för att kartlägga detta. Den första grej som du kan till exempel göra är att du kollar på beteende i samband med ätande. Så kommer folk att förändra sin ätbeteende eller hur vi uppfattar mat? Och vi har till exempel gjort en studie här vid Uppsala universitet. Där har vi kollat på hjärnan och hjärnans belöningssystem. Hur påverkas hjärnans belöningssystem när man ser bilder av livsmedel? Sådana saker som du gillar, godisar, en hamburgare, någonting som du absolut gillar och du tycker väldigt om, fast du vet det är kanske inte det mest hälsosamsta livsmedel. Och inte så riktigt nyttig. Men ändå har vi gjort detta och har gjort detta för att kolla hur påverkas så att säga, det svaret av belöningssystemet när vi inte sover tillräckligt. Och vi har faktiskt kommit fram till att din belöningssystem är mer aktivt när du inte sover tillräckligt och ser så att säga, ohälsosamt mat, när du ser mat som vi faktiskt gillar, som till exempel godis eller en hamburgare. Och den här studien, de här resultaten bekräftade också av andra studier som har också gjort samma sak med för lite sömn, för fragmenterad sömn och så vidare. Så man ser att hjärnan, när vi lider sömnbrist, verkar värdera mat på en annorlunda sätt. Men det är ju så, om du tänker lite då på att du fattar en beslut att du äter någonting. Ja visst, och en sida har du så att säga din reptilhjärna som innebär också alla de här så att säga belöningsaspekter. Åh, just det. Jag står framför den här godisväg i en mataffär och jag vill ha alla dem. De smakar så bra och hjärnan gillar ju allt som är också sött. Ta det, fylla på påsen. Men samtidigt är det ju så att vi människor, vi har ju också så att säga en förmågan att motstå den här längtan, att vi måste fylla på den här påsen som styrs av vår främre delen av hjärnan som kallas prefrontal cortex, som är väldigt viktigt för beslutsfattande. Den gör hela tiden en bedömning. Är det egentligen bra för mig? Är det bra för min hälsa? Är det bra för min tandhälsa? För min kroppsvikt? För min, är det för dyrt? Och så vidare. Så den försöker att så att säga tävla med din med belöningssystemet och göra en bedömning så att säga, och har också den här förmågan som en förälder som har så att säga representerar också den förnuftsdelen i sånt beslutsfattande, att säga till det här barn som kallas belöningssystemet, lugna ner dig. De godisar är väldigt bra. De är väldigt gott. Men vi får inte äta så mycket. Du får inte göra detta. Och vi har gjort faktiskt också forskning för att bedöma hur ser det faktiskt ut med den här förnuftsfunktionen, vår förmågan att motstå den här så att säga längtan att äta sådana godisar. Det kan, så hur impulsivt är vi faktiskt? Har vi en förmågan att motverka den här impulsivitet som vi upplever när vi exponerar smart och lider sömnbrist? Och det är faktiskt så att den här prefrontal cortex, så den här främre delen av hjärnan, är inte likadant aktiv när vi inte sover tillräckligt. Den är förträtt, den här förnuftsdelen. Den säger bara, jag kan inte. Belöningssystemet. Jag har ingen lust att braka nu med dig om det är en bra beslut eller ingen bra beslut att äta så säga den här ohälsosamt mat. Och det är ju intressant eftersom å en sidan att det belöningssystem när du lider sömnbrist är väldigt aktivt när du ser någonting som är belönande framför allt mat. Samtidigt är den delen av hjärnan som är så viktig för att ta en förnuftsbaserat beslut så trött, så pass trött att den har ingen förmågan att motverka så sehr den här belöningsaspekt och att hjälpa dig att säga nej, nu är det kanske inte så bra att äta. Kolla, när du till exempel träffar Barack Obama och du är väldigt hungrig och det finns några godisar på bordet. Skulle du aldrig börja då att äta nu dina godisar? Vi har ju så sehr den här kontrollförmågan, men vi tappar så sehr den här delen av hjärnan som är så viktig för att upprätthålla den här kontrollförmågan. Och det kan då också förklara varför vi är då mer benägen när vi lider sömnbrist att säga, när vi ser till exempel en choklad och vi börjar äta en choklad. Vi inte bara ser, vi njuter oss inte med att ha bara en bit av choklad. Vi säger, jag kan också äta hela choklad.
Nej, men jag fattar precis. Men du Christian, då är jag liksom intresserad av, för att vad är egentligen sömnbrist? Då, vi kan väl börja med det att då är det så att de flesta behöver någonstans runt 7 timmar och sen så finns det variabler upp och ner. Mm. Men jag tänker så här att finns det något tydligt tecken på att man lider av sömnbrist som man själv kan avgöra? För jag tänker så här att många kvinnor som lyssnar på det här har sovit dåligt så otroligt länge så man vet liksom inte riktigt längre vad sömnbrist är.
Ja, det är ju väldigt individuellt, det måste man ju definitivt säga. Ja. Om det är till exempel så att du upplever stora problem med dagtrötthet, att det är svårt att fokusera, ja, där är det ju en tydlig tecken att du får inte den här återhämtningen under natten. Och om man också då har svårt att somna in under kvällen, att man har svårt att somna om när man vaknar under natten, att man har en tidigt uppvaknande regelbundet, minst 3 gånger i veckan över en period av 3 månader. Det är det så att man skulle gå till någon, till vårdcentralen och kanske få också en remiss till en sömnutredningsavdelning. Det finns vissa tecken som man kan använda. Är jag till exempel en person som snarkar? Ja? Snarkning är en ganska tydlig tecken. Har jag kanske en högt blodtryck? Och även om jag försöker att medicinera detta, går det inte så bra. Jag svarar inte så bra på den här medicineringen. Det är också ett ganska tydligt Tecken. Är det så att jag har en väldigt högt vikt? Eftersom där vet man att du har lagrat en ganska mycket så att säga, fatt i övre andningsväg och som leder också till en ökad benägenhet att du upplever då andningsuppehåll under sömnen.
Jag tänker också på kvinnor i den här åldern när då fluktuerande och könshormoner i förklimakteriet och sen så hamnar man i det här, framförallt då i förklimakteriet så är det ju väldigt vanligt att man har nattsvettningar och det har inte med för lågt östrogen att göra utan snarare att fara upp och ner eller kanske till och med för mycket. Yes. Och sen så liksom senare i klimakteriet så sjunker de här könshormonerna och då är det snarare bristen på östrogen som gör att man sover dåligt och sen så åldern i sig blir ju liksom en försämring så jag känner att det låter lite hopplöst.
Ja, och man måste ju också tillägga det är också någonting som ganska ofta nämnas i sambandet också med klimakteriet är ju också ångest att många berättar att de har den här känslan att de blir lite mer känsligt för ångestliknande tillstånd och det kan också då leda till mycket stress och till en dålig sömn. Och samtidigt får man ju inte heller bortglömma att många kvinnor som är då mellan 40 och 60, de har ju också med tanke på sin kraft när de är vid arbete en ganska viktig funktion. De har också klättrat upp i karriärvägen, har mycket ansvarighet där. Kanske på hemmaplan har de tonåringar som de måste också ta hand om, eftersom det är ju tyvärr så. Även om vi vill ha en samhälle där vi där både partner byter på samma sätt. Kvinnor är de som tar hand om att lösa också bråk och problem inom familjen. Och det är ju ganska mycket som tillsammans med de här hormonella förändringarna kommer tillsammans för. Som kan då leda till en dålig sömn. Men det finns ju rekommendationer som du har ju redan nämnt. Det som jag vet är att man till exempel rekommenderar, du kan försöka att ja, vad heter det? Hormone replacement therapy. Mm. Vad heter det på svenska?
Hormonbehandling.
En hormonbehandling. Ja. Vissa har en nytta av detta med tanke på sömnen. Men det är ju också det krävs ju en holistisk bedömning.
Helhetsbedömning, ja.
Precis. Är det bra för mig? Är det någonting som jag vill göra eller vill jag inte göra? Du kan också köra KBT. Ja, att du gör kognitiv beteendeterapi för insomni-relaterade problem för att skapa bättre förutsättningar. Men igen, det är ju inte bara sömn, det är ju också hela livet som kanske behöver också en omvärdering och man måste kanske också då komma överens med sin familj. Jag behöver, det går inte att jag är huvudansvarig person också här på hemmaplan för att göra allt. Vi måste jobba tillsammans. Så det finns mycket som man kan förändra för att skapa bättre förutsättningar.
Mm. Jag tänker att vi ska avsluta med några såna här riktigt korta liksom, bra tips när det gäller det här. Men innan vi kommer dit så är jag lite sugen på det här med att veta mer om det här. Dels det här med hormoner. För det är ju inte bara könshormoner utan jag tänker att det finns andra hormoner som påverkas eller påverkar sömn och vikt.
Ja visst, så vi har ju pratat nu om hjärnan och hur hjärnan påverkas av sömnbrist och varför det kan leda då till att vi äter mer. Men det är ju också så att kroppens metabolism påverkas också när vi lider av sömnbrist. Man vet till exempel att magen-tarmkanal frisätter en flertal av hormoner som kallas inkretiner, så tarmhormoner som är väldigt viktigt för att styra vår kroppens metabolism men också för att berätta hjärnan, hej, nu är det dags att äta, eller hej, vi har tillräckligt mat, nu kan du sluta äta, vi måste inte äta mer, vi har tillräckligt. Och det finns vissa hormoner som spelar en väldigt viktig roll. Ett hormon som kallas krillin, som produceras av magsäcken, framförallt av magsäcken, och som tydligt signaliserar hjärnan när den har kommit fram till hjärnan, ät, vi måste äta, vi har inte tillräckligt mat. Gör någonting. Och man vet när man lider sömnbrist att krillin finns förhöjt i blodet. Det kan vara då också en förklaring varför vi är mer benägen att äta. Ja? Att hjärnan får också från kroppen så ser det här signal. Du ska äta. Men det är inte bara krillin som är förhöjt när vi lider av sömnbrist. Samtidigt är det också så att andra hormoner som är väldigt viktigt som en mättnadssignal är förminskat i blodet när vi lider av sömnbrist. Ett hormon som nämnas ganska ofta är leptin som frisätts framförallt av fettvävnaden. Och när den kommer fram till hjärnan berättar eller signaliserar hormonet med leptin till hjärnan, det är dags att sluta äta. Nu är vi mätt. Och det här förändring i förhållandet leder då till att vi löper en ökad risk att äta också mer. Att kroppen också tydligt signaliserar hjärnan den här trötta hjärnan, hej vi ska äta, det är viktigt att vi äter mycket mer. Men det är inte bara så att säga, hormoner som påverkas och det finns ett flertal av andra hormoner som har också påverkats men vi kan inte gå igenom alla. Det är ju också så att vi har tänkt här vid Uppsala universitet att undersöka också hur vår tarmflora påverkas av sömnbrist. Varför ville vi göra detta? Jo, det finns ju studier som till exempel från Göteborg som har visat att förändringar i tarmfloran kan leda då också till att en djur utvecklar fetma eller metaboliska störningar såsom typ 2-diabetes, åldersdiabetes. Och där har vi tänkt oss, okej, det är ju också någonting som vi ser ganska oftast i samband med sömnbrist, att folk väldigt snabbt ändra sitt beteende. De vill äta mer och också väldigt snabbt, några dagar räcker redan, har en försämrad förmågan att hantera glukosbelastningar. Ja? Så när de äter kolhydrater. Och då har vi tänkt oss, kanske vi ser också väldigt snabbt en förändring i tarmfloran när man lider sömnbrist. Och vi ville undersöka det och vi gjorde det och vi har faktiskt hittat en förändring i tarmfloran efter några nätter, få nätter av sömnbrist. På en sätt att en specifik familj i tarmfloran som kallas Firmicutes var, och en annan familj som kallas Bacteroidetes, deras kvoten var förändrat och skiftat mot Firmicutes. Och man har sett att en högre kvot av Firmicutes till Bacteroidetes är också någonting som man har kopplat till en ökad risk för fetma och typ 2-diabetes bland djurmodell. Och därmed har vi så att säga också då levererat en första evidens. Kanske kan det också vara så att förändringar i tarmfloran är en bakomliggande mekanism som kan förklara kopplingen mellan sömnbrist och metaboliska sjukdomar såsom fetma och typ 2-diabetes eller åldersdiabetes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och hur hänger då det här med kaloriförbrukning ihop med tarmflora?
Å en sida har du din födointag, men å andra sidan har du din energiförbruk. Om du äter så mycket som du förbrukar, det har du inget problem. Men om du äter mer än du förbrukar, där går du upp i vikten, eftersom då har du en så kallad positivt energibilans. Och vi har tänkt oss, okej, vi vet ju nu att det finns många förändringar, hormonella förändringar, förändringar med tarmfloran som ökar igen eller skapar förutsättningar att vi går upp i vikten. Och även till och med hjärnan påverkas ju på sånt sätt att vi är mer benägen att äta. Men hur ser det faktiskt ut med energiförbruk? Så vi har gjort en mätning för att göra detta efter sömnbrist och har sett att din 24 timmars energiförbruk faktiskt inte förändras så mycket av sömnbrist. Men under morgontimmarna är det så att när du äter kan din kroppen använda den här energi, näringsenergi betydligt effektivare jämfört med när du har sovit bra. Det betyder att kroppen vet ju om jag har inte fått tillräckligt sömn. Jag lider av sömnbrist. Det är en stressig situation. Så vi måste verkligen hantera med den här situationen och spara betydligt bättre energi som vi tar upp med näringen. Och vi har visat detta. Så det tillsammans med att jag äter mer kan då leda på lång sikt att jag får också en positiv energibilans och går upp i vikten.
Och jag tycker också att det känns helt självklart att man har mindre energi så att man rör sig mindre. Man orkar inte ens ha hjärnan igång på samma sätt. Så att det blir ju verkligen en ond spiral, tänker jag.
Så är det. Så det är bra att du tillägger detta. Så det är inte bara så att säga att kroppen vill utnyttja näringsenergi på en bättre sätt, en mer effektiv sätt. Det är ju också så som ni har sagt, att vi är mindre benägen att röra oss. Och det är ju också någonting som leder då att vår energiförbruk går ner. Men det som man måste också tillägga som är ju viktigt, och jag är säker att dina lyssnare vet om det och även till och med du, att det är ju inte bara en fråga vad jag äter, det är också en fråga när jag äter, med tanke på dygnet, hur det påverkar mig. Man har ju hört ganska mycket om periodiskt fastande, att det är bra att man ska äta framförallt under dagen och inte under kvällen, särskilt efter man har börjat släppa melatonin, det mörka hormonet, eftersom när man äter för sent har det här forskning visat, har man en ofördelaktig kroppssammansättning, det vill säga man har mindre muskelvävnad och mer fettvävnad. Och man har också mer metaboliska störningar, såsom att du en försämrad glukosämnesomsättning. Och man har visat i samband med sömnbrist att personer som lider sömnbrist inte bara äter mer, inte bara så att säga äter också mer junk food, och att energiförbrukningen går ner på grund av att du är mindre aktivt och att din kropp också bättre utnyttja näringsenergi. Nej, de har också visat att folk är mer benägen att äta senare under kvällen. Och det kan då leda till, eftersom kroppen är inte i den här modus att hantera på en bra sätt mat efter vi har börjat biologiska natten, det vill säga efter melatonin har frisätts av kroppen. Att när vi då äter då också sent under kvällen på grund av vår sömnbrist, att vi är mer benägen för detta, att vi även på grund av detta går upp i vikten.
Ja, men det blir som en stor ond cirkel som kan vara svår att bryta, eller hur?
Yes. Ekvationen av hälsa, och om vi ser också ekvationen för kroppsvikt, innehåller ju många variabler. Och det är ju så att säga, sömn är en viktig variabel. Och en positiv variabel när du har en god nattsömn. Men det finns också många andra faktorer i den här ekvationen. Din genetik, ja, din utbildning, fysisk aktivitet, att du tvingar dig att göra detta ändå. Vilket mat du köper, förstår du vad jag menar? Det är ju också en fråga, vilken mat har jag tillgängligt? Mm. Så om jag säger, okej, på grund av min utbildning vet det är viktigt att jag köper det. Även om jag är benägen att äta någonting som är mer ohälsosamt, kan jag till en viss utsträckning kanske motverka detta. Visst har du de här känslorna. Den här choklad är väldigt lockande. Men du har ju kanske också den förmågan att ändå motstå till en viss utsträckning.
Ja, till en viss utsträckning. Och där är ju mitt vapen är ju att inte ha saker tillgängligt då som
yes.
jag inte
men varför gör du det? Eftersom du är utbildad och du vet, om jag inte har det, då kommer jag inte att bli utmanad så att säga av min hjärna på samma utsträckning. Jag inte ser att jag därmed så att säga bagatelliserar effekten av sömnbrist. Men jag ser att det finns många faktorer i ekvationen av vad hälsa och fetma och så vidare som bidrar till detta. Och det är inte bara sömn. Ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så det finns möjlighet, om du går också genom de här perioder, att ändå hantera bättre. Att motverka så att säga, de effekter av sömnbrist.
Mm.
Så som att du till exempel köper inte du så mycket skräpmat, att du är fysiskt aktiv. Allt detta kommer ju också kommer hjälpa dig att komma ur den här ondcykeln. Eftersom om du då tvingar dig att ha en hälsosam livsstil, kommer du också ha på grund av detta mer nytta för din sömn.
Ja. Mm. Och om man nu är i den här spiralen och man försöker ta sig ur den, och då tänker jag så här att man måste försöka kompensera för dålig nattsömn på något sätt.
Jag tror att man ska framförallt försöka att jobba då på vad kan jag göra under dagen för att skapa förutsättningar att jag kan sova bättre under natten, ja. Jämfört med vad kan jag göra under dagen för att kompensera min dåliga nattsömn. Visst kan du här och där använda en Tupperware. Jag tycker det som är viktigt är skriv ner innan du lägger dig, typ någon timme eller sånt. Vad vill du göra nästa dag? Det är väldigt viktigt att man skriver ner detta. Okej, min to-do-list. Vad förväntar jag mig att göra imorgon? Det är väldigt viktigt eftersom forskning har visat att det underlättar dig att somna. Ja, det förkortar så att säga insomningstiden, eftersom ganska många ligger då i sängen och tänker usch, och jag måste ju göra detta och detta. Nej, om du skriver ner detta, det har du så att säga blivit av detta, och du vet, jag har ju i min agenda och jag kommer att göra detta. Ja. En annan grej som du ska göra är, men det har jag nämnt flera gånger, är ta hand om din dygnsrytm. Det betyder du ska få mycket ljus under morgontimmarna, mindre ljus under kvällen. Den här förhållandet, den här kontrast hjälper dig. Ljuskontrast hjälper din dygnsrytm att fatta. Ah, under dagen, under morgonen är det dags att sätta igång så att säga vakenhetsrytm. Och under kvällen när det är mörkt, ah, nu är det dags att börja så att säga biologiska förutsättningar för biologiska natten och att vi sover. Men det är ju bara, inte bara ljus som är viktigt för att hjälpa din dygnsrytm att förstå var befinner vi oss i yttre tiden. Det är också fysisk aktivitet. Var fysiskt aktivt under morgontimmarna eller under tidigt eftermiddagen, men inte var detta under kvällen. Om du gör det under morgon eller tidigt eftermiddagen kommer du att tidigare lägga din frisättningen av melatonin och därmed också biologiska natten. Om du tränar för sent under dagen, det vill säga under kvällen, kommer du att senare lägga din dygnsrytm. En annan case som väldigt underskattas av många är också ätande. Du ska inte äta för sent under dagen. Ja, varför det? Ja, ganska många lider ju av den här reflux-sjukdom som betyder att de har de här uppstumpningarna av magsyra. Och när jag äter då under kvällen, kommer jag att sätta igång så ser magsäcken och syreproduktion. Kanske jag tillägger även en glas vin för att slappna av lite grann. Det leder till att den här muskeln som stänger av matstruppen från magsäcken blir mer avslappnat. Och sen lägger jag mig för att sova i en horisontal position. Ja, där löper jag en ökad risk för en syrereflux och halsbrinna. Det är ingen bra förutsättning att sova bra. Och efter några timmar kanske släpps maten från magsäcken om jag äter för mycket under kvällen och för tungt. Också till tunntarmen som är inte alls redo för att hantera om detta. Och då får du en upplöshet. Och också på grund av detta problem med din sömn och en uppvaknande. Så inte gör detta. En annan grej som man ska ju också göra är att man skapar en bra sovmiljö. Ja, det ska vara lite svårt. Det ska vara en mindre social aktiverande miljö. Du ska inte använda din sovmiljö för att jobba eller för att göra någonting som aktiverar dig. Ta bort också din mobil. Den kan du ladda också i köket eller i tvättstugan. Du måste inte ha den med dig. Ja? Du kan också använda en analog väckarklockan. Fast du ska inte se siffrorna. Det är inte heller bra. I alla fall för dem som lider av insomni eftersom det räknar dem hela tiden framåt och bakåt. Åh, jag har bara sovit 2 timmar. Eller åh, jag har bara 4 timmar. Kvar eller sånt. Men du ska, så det ska vara en väldigt avslappnande miljö. Det ska vara mörkt och du ska också inte använda det. Jag är ju många. De använder kanske för sovrum, den kanske minsta rum. Det är inte heller så bra. Du ska ju ha också en bra belyftning. Öppna dörren. Man har visat att det är bra om du har en bättre belyftning. Om du inte vill öppna fönstret eftersom fåglar börjar sjunga för tidigt under morgonen. Öppna i alla fall dörren till andra rum. Att du får mycket en bättre luftcirkulation. Då får du en bättre sömn. Att skapa en lugnt och avslappnande sovmiljö är väldigt viktigt för en god nattsömn. Och det som är också viktigt är om du vaknar då under natten eller du kan inte somna in under kvällen. Om det tar typ 15-20 minuter och du stressar dig så mycket på grund av detta, gå upp, lämna sovrummet, gå till vardagsrummet, lyssna till någon podcast. Ja, till exempel klimakteriepodden. Ja. Men gör det under mörkret. Ja. Och när du känner dig tillräckligt trött igen. Ja, kanske klimakteriepodden är inte för bra för detta eftersom du är så bra och aktiverande. Ja. Där, när du känner dig tillräckligt sömnig igen. Då återvänder du till sovrummet och försöker somna om igen. Om det inte funkar igen. Lämna igen rummet. Det är väldigt viktigt. Det kallas stimuluskontroll. Att du inte så ser tillåta hjärnan att hjärnan förknippas så att säga sängliggande med stress och jag inte orkar, jag kommer inte ner till sömnen. Så lämna rummet där. Jag tycker det är hellre bättre att du sover periodvis kortare, men när du ligger i sängen lyckas du jämfört med att du ligger varje natt 7, 8, 9 timmar i sängen och tvingar dig att sova och somna, men det funkar inte. Eftersom då kommer du att förknippa sänggående till någonting väldigt stressande. Och det leder då på lång sikt framöver också till en insomniutbildning. Det är inte bra. Och en, jag vill också tillägga någonting annat. Kolla, vi är ju så påkopplat hela dagen, eller hur? Vi har våra mobiler, vi har våra datorer och nu, och det är nu den här tiden, den här coronatiden, får vi hela tiden också mycket information kring den här kris, så många dog och hur kan vi klara av detta? Så det är ju mycket stress, mycket aktivering. Det är ingen bra förutsättning att sova bra. Så stänga av din mobil, som vi har också sagt före coronatiden, för att koppla av och skapa också en möjlighet att reflektera innan du lägger dig och går till sängen. Ta en coronapaus. Gör någonting som är bra för dig. Läs en bok. Lyssna till en fantastisk podcast som Klimakteriepodden. Kolla din favorit Netflix-serie eller sånt. Prata med dina släktingar via Skype eller sånt. Men inte kör på dygnet runt den här aktivering och särskilt också den här negativt aktivering i samband med coronatiden nu.
Mm. Ja, yes. Men bra. Tack Christian. Det är så mycket det här. Och sömn är också så... Det är så stigmatiserande, eftersom vi vet hur hemskt det är att inte sova bra. Och när peppa just nu så har jag en bra, sover jag bra, men alltså under de åren när jag inte sov bra, så alltså stressen i hela tiden. Jag räknade timmar och jag höll på hela tiden. Jag jagade upp mig själv inför det här... risken med att gå och lägga mig och inte kunna sova, det är fruktansvärt. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Och just där ligga i sängen och vrida och vända, det är hemskt.
Men det är ju också så viktigt vad du säger nu, och jag vill tillägga detta. I London finns också en väldigt bra som forskare som sa också, det är väldigt viktigt, två grejer, acceptance and commitment. Och acceptance innebär ju också att du i samband med samma problem, att du bara också säger, det kan lugna ner. Jag accepterar att jag inte sover likadant bra som jag gjorde 20 år sedan. Förstår vad jag menar? Jag måste bara också förstå att det finns förändringar när jag blir äldre som då leder till att min sömn är kanske inte av samma kvalitet. Men jag vill då ändå utnyttja så att säga, den här tiden som jag får på bästa sättet. Jag inte så att säga bagatelliserar detta. Man vill ju ändå skapa förutsättningar framöver, att man kan då få ännu bättre sömn. Men man måste också förstå först, jag har sett detta som problem, men det ska inte oroa mig på sånt sätt, eftersom det inte jämförbar med den här sömnen som jag har haft 20-30 år sedan. Det kan man inte göra. Och sömn har kommit också lite i den här prestationsfokus. Ja? Att du ska inte bara springa 10 mil en mil varje dag, typ. Du ska inte äta nyttigt. Nej, nu ska du också sova på bästa sättet. Och det lägger en press på folk, som en prestationspress som är inte bra och som idiotiskt, tycker jag. Sömn är ingen prestation. Du kan bjuda in din vän sömn, din livslångt vän sömn, med skapa förutsättningar. Säga, hej, kolla, jag skapar förutsättningar. Du är hjärtligt välkommen, men du kan inte tvinga sömnen, som du kan likadant göra detta till exempel med fysisk aktivitet, att du kan tvinga dig att springa en mil, men du kan inte tvinga dig att sova 20% i djupsömn. Det går inte. Ja? Mm. Du ändå skapar förutsättningar att vara ner, att återhämta dig. Inte likadant bra som du gör när du sover, men ändå fortfarande bra. Det är ingen black-white-frågan. Det finns också mycket emellan, och du vilar ju ändå. Om du gör det under dagen, att du kopplar av dig, du säger, nu är det en utrymme för mig, 15 minuter. Det jag vill inte vara med någon, jag vill bara för mig. Jag säger folk, det är ju jättebra för dig, för din mental hälsa, den energiladare och sånt. Under natten stigmatiseras du för detta, och du säger, det är ju jättedåligt, det är ju sömnbrist, du kommer att dö. Förstår vad jag menar?
Nej, man får se det som mindfulness på natten istället för mindfulness på dagen.
Du vilar ju ändå, precis. Men jag inte säger, visst måste man skapa framöver bättre förutsättningar. Om du har en andningsuppehåll relaterat som problematik, det måste du få en behandling för din samrelaterat andningsuppehåll. Det måste du göra. Det är ingen tvek om detta. Du behöver en behandling, men det finns bra behandlingar. Mm. Men du när du här och där sover någon gång dåligt, eller även om du när du blir äldre eller har gått genom klimakteriet, du får inte ifrågasätta allt. Förstår vad jag menar? Men man kan ju ändå, det finns många skruvor i maskineriet som du kan förändra, anpassa för att skapa bättre förutsättningar som vi har pratat om. Ja,
ja men Christian, det är värdefullt att få det här lite svart på vitt och kanske också lite perspektiv på det. Så att jag uppskattar det, och jag vet ju att många är oerhört intresserade av den här kopplingen också med vikt och klimakteriet och sådär. Så att jag tycker vi fick en bra inblick.
Om man vill veta mer om detta, där kan man ju också till exempel läsa min bok som ja, där jag har ganska tydligt och noggrant gått genom alla de här olika hälsoaspekter i samband med sömn och sömnbrist.
Ja, men jättebra Christian. Tusen tack. Vi ska lägga några länkar i samband med avsnittet på Klimakteriepoddens Facebook och klimakteriepodden.se, så kan man läsa mer om din forskning, din bok Sömn och lite annat smått och gott som är intressant i sammanhanget. Så för nu Christian, tusen tack för att du tog dig tid, och jag tror att det gick ganska bra trots att vi inte satt mitt emot varandra.
Yes, jag håller med, och jag vill också säga tusen tack till dig Åsa, eftersom jag tycker din klimakteriepodden är fantastisk, och jag tycker du är en fantastisk ambassadör för många kvinnor i världen och här i Sverige. Tack för det.
Ja, men tack.
Vill du höra mer om sömnfrämjande åtgärder så kan du lyssna på avsnitt 32, 33 och 99. Dessutom så tycker jag att du ska lyssna på samtalsterapeuten Carina Landin som var med i förra avsnittet och talade om hur man kan hantera oro som skapar skenande tankar som strular till det för sömnen. Jag är heller inte ensam om att gilla det här med tyngdfilt. Det har blivit ett skönt sätt för mig att varva ner, och det ger en känsla av trygghet tycker jag. Och det är många som får god sömneffekt av att sova under tryck, och Christian Benedikt är involverad i ett spännande forskningsprojekt med det här med att sova och tyngd, och han har redan börjat se de första bevisen på att det funkar för många. Så vi får återvända till det längre fram. På hemsidan så finns det länkar till ett par intressanta saker som har med det här avsnittet att göra som utlovat, klimakteriepodden.se. Och på tal om hjärnan och att sova för lite och dess påverkan på allt möjligt, så ska vi höra vad hjärnivraren Gabriella Ringvall har att berätta om hur just hjärnan fungerar och hur vi kan hjälpa den när det känns svårt att hålla trådar och det är nästan omöjligt att fokusera. För det är nog inte bara jag som är ensam om att känna att klimakteriet har påverkat det här. Och det finns alltså god anledning att fortsätta följa Klimakteriepodden. Klimakteriepodden.se, där kan du överskådligt bläddra bland avsnitten och vad de handlar om. Och en hel del frågor kommer du hitta svaren på där. Och välkommen såklart att följa Klimakteriepodden på Facebook och Instagram om du inte redan gör det. Hoppas du gillar det här avsnittet och delar det med någon du tycker om. Och så hoppas jag såklart att du är med och lyssnar snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.